Först och främst varmt välkomna till HVH-podden.
Premiärpodden?
Premiärpodden som sänder här från Lunds Bakers kontor faktiskt. Denna underbara vardagskväll. Vi kickar väl igång direkt och diskuterar lite om vad som har hänt runt omkring Helsingborg den senaste veckan. Och första ämnet är väl Paul Müllenbergs avgång, avhopp, sparken. Det har varit många turer, Fredrik Ymer. Vad finns där att säga?
Vill du att jag ska berätta vad han har fått, sparken eller han har gått?
Vilket av?
Ja, det är väl en kombination på bägge två, va? Tror jag. Med tanke på det som har hänt och det som har varit så blev situationen ohållbar. Både för styrelse och för Paul, kanske. Tror jag.
Sett i den ekonomiska situationen så är det svårt att tänka mig att man faktiskt har avskedat honom, utan personligen så tror jag att vi ser Paul Müllenberg i en tjänst på förbundet eller inom SEF ganska så snart. Så jag tror snarare att det har varit en överenskommelse mellan två parter där man har valt att gå skilja världen.
Det är inte helt omöjligt med tanke på vilken inblandning han har i förbundet sedan tidigare och hur han har arbetat, så att... Troligt, ja.
Denna tråkiga är väl att man är ju aldrig bättre än sin senaste prestation, och risken är väl ganska så stor att Paul Müllenberg mest kommer att bli ihågkommen för kanske de tre senaste månaderna.
Ja, det är ju lite sorgligt. Det var väl som jag nämnde i det skriftliga formatet vid något tillfälle att 8 år och 9 månader har han jobbat och skött företaget Helsingborgs IF på ett hyfsat bra sätt, får vi ändå säga. Men de tre sista månaderna blev väl droppen, så att säga, på det hela.
Men någonstans måste man ju ändå ge han en eloge för att han har drivit en förening från en ekonomisk kaos fram tills, ja, idag då när vi är i en ekonomisk kaos. Men mellan de två ekonomiska kaoserna så har vi ju faktiskt haft till klubbens, alltså,
vi kan väl inte ge Müllenberg all skit, så att säga, för det ekonomiska. Det är ju så många andra grejer som handlar om ekonomi och var pengarna rinner ut. Så han har väl gjort det han bör göra och gjort det på ett hyfsat bra sätt, tycker jag. Ändå. Men nu bortser jag ändå för de här tre sista månaderna, och de kan vi ju slänga i papperskorgen där de hör hemma ungefär. Så att,
men om man summerar hela hans period som klubbdirektör så får man väl ändå säga att han med gott samvete kan lämna med flaggan i topp.
Definitivt, absolut. Ja, och som jag sa, jag önskar han all lycka framöver. Tror att han kommer göra ett bra jobb där var han än hamnar.
Det florerar en del rykten om vem som ska tillträda. I dagsläget så är det Joel Sandborg som har gått in som tillförordnad klubbdirektör. Ja, det är väl knappast en långvarig satsning med honom, och det har man väl ganska så klart och tydligt förmedlat också.
Jag nåddes av ett rykte att Karsten Jensen från FCK...
Ja, jag tror du skulle säga Janker.
Nej, det sa Mattias Lindström absolut nej till.
Lindström slutade av en direkt. Karsten Jensen, alltså,
han kommer från FCK, han blev sparkad i fjol någonstans här för mig.
Det är väl klart att det hade varit positivt att få in en sån. Men FCK och Helsingborg har en ambition att vara en av Nordens mest attraktiva föreningar. Och då få in någon som har en rutin från att...
Jobba med en av Skandinaviens attraktiva jobb. Absolut, det hade säkert varit bra. Men både jag och nej, som sagt, för att jag menar HF och FCK har ju ett ganska nära samarbete.
Jag tänkte på det med samarbete mellan supportrarna som kanske inte alltid belyses i positiv bemärkelse. När vi kommer till sådana här som Magnus Sjöholm och andra som anser att...
Nu får han ju ännu mer...
Han får mer vatten på kvarnen, va?
Definitivt får han mer kred än han bör.
Det är ju kärnans fel att det har varit krig i Afghanistan, så nu lär det bli ännu värre. Liksom. Hur kommer den stora skaran motta en
precis, sån grej? Vi kommer ju få det där mellan FCK och Brönby och HIF och Malmö. Och alltså det kommer ju bli en liten, vad ska vi säga, en liten bomb utav det i sådana fall. Nej, jag vet inte. Jag vill att de tar någon utifrån. Det hade varit det bästa. Ta den helt ny, alltså någon grön, eller inte grön kanske, men någon som inte har varit i HIF tidigare eller i samma röra med HIF.
Men är det en dyrare lösning, tror du? Alltså att ta hit Karsten Jensen, jag menar, en sportchef i SAS-ligan i Danmark måste ju sitta på en...
Var han inte klubbchef?
Var han klubbchef till och med?
Ja, jag förstår det.
Ja. Vad kan en klubbchef i SAS-ligan ha då, som dessutom är en klubb ute i Europa?
Ja, han har ju inte under miljonlönen, det har han ju inte. Det hade inte jag, om jag skulle ta det. Nej, jag tror nog att som sagt var nytt blod i föreningen överhuvudtaget hade nog varit kanon.
Vad är det för personlighet som vi söker i en klubbchef? För det är ju någonstans...
Alltså det är där Paul Mühlenberg var rätt bra. Han stark, alltså en gammal militär.
Jag gillar jag gillade Paul där just för att han var en klockrent försvarsmakten.
Precis, klockrent. Han är van vid att delegera, han är van vid att utföra. Alltså så det är kanon.
Men en relevant fråga då, behövs en klubbdirektör egentligen? Alltså just nu slås vi med en ekonomisk verklighet där Helsingborg inte kan slå sig på bröstet och kanske ta in vad som helst till vilket pris som helst.
Det är lite både ja och nej, men precis som du nämnde där så måste vi kanske ha någon som leder undersåtarna lite och se till att delegera och se till att någon utför arbetet. Där har väl kanske inte Paul haft all lycka, ska vi kanske säga. Vi har ju en del sektioner i HF med mer att önska.
Ja. Nu har vi ju förmånen att ha samma arbetsgivare och samma chef, och han har ju tjatat hål i huvudet på mig när det gäller med cirkusmodellen, att man måste ha en cirkusdirektör och det måste ha någon som är ansvarig för djuren, någon är ansvarig för popcornen och någon är ansvarig för insläppet. På samma sätt måste man ju på något sätt driva en organisation och förening. Så att en klubbdirektör känns väl kanske väldigt viktigt att tillsätta.
Cirkusdirektören finns där hela tiden, men popcornförsäljaren, han kan du byta ut allt eftersom. Ja. Mm. Ja, det är en bra grej egentligen.
Mm.
Mm. Så där har chefen rätt.
Säger ni bara för att han lyssnar på detta?
Men för att summera första delen av den här podden då, så anser vi att en ny klubbdirektör bör tillsättas, och gärna någon med en god erfarenhet av att leda.
Och komma utifrån.
Var extern.
Externt och inte har varit insyltad i något HF-relaterat som tidigare.
Vad är fördelen med att få någon extern?
Allting i oskrivet blad kommer in, har ingenting i bagaget. Och hela den biten.
Nej, men när man kommer till klubbhjärta så ska inte sådana saker spela in.
Inte i den rollen. Jag tror inte det är så jätteviktigt i den rollen. För han är en ledare så att säga. Är på det administrativa planet. Har inte mycket med sporten kanske att göra på samma vis.
Förvisso. Ja, nej, men vi väljer väl att gå vidare här på den programpunkten.
Nej, det hoppas jag. Jag är för sig idag.
Vi är ju uppenbart på väg i alla fall.
Ja, absolut. Absolut.
Då går vi vidare här i programmet och diskuterar de här berömda tidningsankarna som har dykt upp här. Först och främst kom en nyhet om att Per Hansson, han tänkte, jäklar, nu har de sparkat Paul Mühlenberg, nu måste jag kasta lagkaptensbindeln i all protest.
Alltså jag såg bilden framför mig, jag läste det här från Kvällsposten Expressen på morgonen, ser bilden framför mig där en tjurig Per Hansson, nej, har ni sparkat Paul Mühlenberg, då jävla ska jag gå, och så tysch, slänger han handskar och allting framför sig. Nu vet man ju att så var det ju inte. Men det var ju den första tanken jag hade, och säkerligen halva Helsingborg också, i princip.
Mm. Så är det när man läser Kvällsposten.
Det är ju farligt just med den här Malmö-orienterade tidningen, att de lever ju på klick och de lever på lösningar. Men man måste ju för guds skull söka källkritik innan man trycker ett sånt jäkla påstående.
Det är ju precis som med allting annat i samhället idag, med Facebook, Twitter etc. etc. Folk gillar delar till höger och vänster trots att de aldrig liksom vet vad det handlar om och inte vet var källan kommer ifrån och någonting. Och lite så funkar det ju i nyhetsvärlden också bland vissa. Så det där situationstecken ritar vi det efteråt. Vissa journalister som hugger som en kobra när det är någonting, och framförallt när det är negativa nyheter. Och lite som du säger, om nu ska vara sådana Malmö-orienterade media. Ja.
Den är ju inte helt populär alltså, men...
Nej, och det finns väl en anledning. Men samtidigt, satt sig själv där, om man
så
säger.
Samtidigt så känns det ju ändå som att HIF kommunikationsmässigt sätter sig i den situationen själv. Alltså om nu Per Hansson har meddelat detta redan 2013, så förstår jag inte, ett, varför man inte kommunicerade ut redan då, två, varför man inte har en avtackning i samband med Falkenberg-matchen,
ja,
den 2 juni. Det känns som att kommunikation är ju kanske ett av områdena som man verkligen behöver bli bättre på. Det är dessutom ett område som styrelsen har lovat medlemmarna att man ska bli bättre på. Och ändå hamnar man i denna situation.
Kommunikation är ju bland det viktigaste du kan göra i ett företag, förening etc. etc. för att du ska alltså framhäva och göra dina egna nyheter så att säga. På det hela. Och det, absolut, ja, och dessutom hade det kunnat bli en rolig grej för Hansen också. Han har ändå varit lagkapten ett tag. Ja, fått publikens applåder efter.
Han hade förtjänat en avtackning.
Definitivt. Värdigare värdigare än detta som vi läste i tidningen, definitivt.
Absolut. Men tidningsankorna har ju liksom... Det är ju tur ibland att man har Thomas Nilsson på HD. Det känns som att han går in och drar, han drar en lans för HIF så fort Malmö Media liksom hugger så fort...
Han räddar HIF mer än vad HIF räddar sig själv många gånger.
Kan det är konstigt att inte han liksom är information- eller kommunikationsansvarig. Han känns ju, han lyfter ju HIF var gång när det kommer en sån här grej. Och helt plötsligt, han borde ju vara Helgård förklarad bland supportrarna.
Ja, och faktiskt bland HIF så många gånger, kan man tycka.
Det borde man tycka.
Ja.
Men han har ju varit en engagerad, han har ju varit med i kärnan, han har varit ordförande. Så att han har ju funnits med i bakgrunden, men... Men hur tacksamt och hur bra han är med att skriva, så borde ju HIF få se till att den där rubriken aldrig ens skulle komma genom att kommunicera.
Precis, så kom den ut så skulle de vara snabbare än HD och dementerade dessutom och förklarade. Alltså det räcker ju bara med en notis på sin egen sida liksom att Per Hansson bla bla bla. Alltså så, du behöver inte gå ut och säga nej det där stämmer inte. Utan gå ut och bara så skriv, ja, berätta lite mer. Nej, det absolut, känns, men det hänger väl ihop det där med, som vi sa, någon måste rädda dem.
Och när Kvällsposten ändå är igång med sin vilda västern journalistik där de skjuter vilt utan att veta vem de ska skjuta på, så säger man det här med Sadiku, där man varken ena dagen har en strejk och andra dagen har han en bra kommunikation med Roa, och den tredje dagen så har han bara legat sjuk hemma sina föräldrar. Hur ska man veta vad som gäller?
Alltså det roligaste här är att veta, vad fan är källorna? Vem är källan till det här? Vem sitter och pumpar i nyhetsredaktionerna med rena rama skitet många gånger? Är det, alltså, för de kommer aldrig fram i ljuset ju. Så det kan ju inte vara någon som själv vill bli uppmärksammad för att han vet eller hon vet eller hen eller vad fan det heter idag. Utan, nej jag vet inte fan. Men det är ju upp till en alltså, lutrad reporter på Kvällsposten Expressen. Borde väl kunna sila kan man göra lite bättre va?
Det känns som att man borde gå en kurs i källkritik i alla fall innan man skriver sådana skandalrubriker. Det känns som att man söker efter det här Nobelpriset i litteratur eller någonting.
Det var fan Pulitzerpris eller någonting sånt där, för att man hittade att Sadiku var sur för att han inte fick lämna HIF.
Någonstans så vill ju Sadiku lämna. Det tror jag inte har undgått någon. Sadiku har väl kanske inte varit helt schysst mot sin arbetsgivare eftersom att han ställer inte upp i media. Han ställer inte ens upp för HIFs egna mediekanaler. Vilket givetvis är fruktansvärt oprofessionellt. Ja. Och det är en spelare som någonstans har vuxit sportsligt de sista 2 åren. Men mentalt så kan man kanske ifrågasätta.
Han är väl kvar i P7-stadiet där så att säga mentalt. Sportsligt har han ju gått en bra bit. Men, och det är ju inte första gången han utmärker sig i media eller det lilla man får
ta. Han utmärker ju sig själv negativt och därför blir det kanske lätt för journalister att ge sig på honom. Man kanske är lite sur för att man inte fick den där intervjun och det hänger kvar lite. Men jag tror att vi är rörande överens om att han lär bli såld under detta fönstret.
Ja, nu läste vi väl precis att han har fått ett 3-årskontrakt och 30 miljoner skulle han få i egen ficka och etc. Det är klart som fan att det hade jag också blivit sur om inte jag hade fått lämna min arbetsgivare om någon annan kom. Så är du. Men jag tjänar han idag 30 000 i månaden, så det är ju lite skillnad på pengar.
Det skiljer en hel del, får man ju ändå säga. Så. Men om han blir såld, men han sitter på ett utgående kontrakt, man läser ju lite på sociala medier här att supportrar förväntar sig fantasisummor, men jag tror... Vad är en rimlig summa? 3 miljoner kan väl vara
max, för ett halvmål. Max. Och vi ska nog vara glada om vi får 3 miljoner här. Alltså kontraktet går ut. Han vill bort. Ja. Och så gör de ett paket kanske också utav de här turkarna där och köper Abbe Khalili samtidigt.
Men om man då bankar in Abbe Khalili, jag menar
5 miljoner. Köp en, betala för 2. Nej, tvärtom. Köp 2, betala för 1. Det är lite dressmanöver det hela.
Ja, köper man 3 för 2.
Eller ja, de slänger in Malmös målvakt ur det också. Ja, Robin Olesson eller vad
det ska behöva värva alla från skånska klubbar. Helt
ja, precis.
Ja. Det är ju lite spännande hur man resonerar förstås. Men Abbe Kalili, alltså det här med proffsryktena, faktum är ju att Abbe Kalili har egentligen inte, alltså, övertygat i allsvenska mycket mer än under den här våren. Är det det enda som krävs för att man ska få en språngbräda ute i Europa?
Alltså du behöver inte mycket svensk fotboll tyvärr. Alltså vi har billiga priser. Om jag nu hade suttit i Turkiet som, vad säger vi, klubbdirektör och jag ska leta billiga spelare till min klubb och sådär. Då tittar du naturligtvis på Sverige. Ja, oh, de gör 13 bra omgångar i allsvenskan. Gör kanske 4 mål och passar till 7. Ja, klart du köper han. Han kostar 1 miljon. Ska du hitta likvärdig spelare i England, Tyskland, Polen eller alla de öststatsländerna börjar ju också få lön av det här. Så att hostar du upp en 10 miljoner.
Vi får väl helt enkelt avvakta och se vart såväl Sadiku som Abbe Kalili.
Nej, jag är väl ganska övertygad om att Sadiku, han är borta.
Sadiku är också övertygad om att han är borta. Däremot är jag inte lika säker om att släppa Abbe Kalili. Med anledning av
han,
att...
Alltså han kan inte vill.
Dels det, men han har precis skrivit på ett ganska så långt kontrakt. Så att han förlängde ju det korta kontraktet som skrev i klubben. Och det tror jag också leder till, om han säljs så tror jag han säljs för en bättre pengar, 2,5 miljoner. Även om han inte har bevisat...
Han har inte gjort så många matcher, alltså vad har han spelat?
Han har ju spelat här under hela våren i princip.
Ja, så att... 13 matcher. Ja, ska man väl liksom hosta upp en 10 gånger värdering för att man spelar 13 matcher?
Det är en relevant fråga. Ja, men vi släpper väl den diskussionen.
Alltså, det handlar ju om tidningsankor, eller hur? Mm. Vi kan komma in till spelare sen framöver, men vi kan väl vara rörande överens om att en del journalister behöver lära sig lite det här med källkritik och granska källorna lite mer innan de hostar ut sig en massa dynga.
Ja, och samtidigt så ger vi en stor eloge till Ymers bästa polare Thomas Nilsson uppe på Helsingborgs Dagblad.
Thomas är en klippa i mångt och mycket. Så, ja.
Behöver du hjälp att slipa klingan på svärdet så hjälper Ymer dig mer än gärna på lördagskvällarna. Så att,
ja, det är bra.
Vi simmar vidare i diskussionerna här. Då var vi tillbaka och ska Ymer få lov att berätta lite om de matcherna han har sett i veckan. Först och främst så såg du nu 21-match häromdagen där var en jäkla massa provspelare.
På tal om High Chaparral som du nämnde innan, eller vad var det? Det sköt vilt. Det tog fan inte en halv minut innan han presenterade sig för den få skaran som var där uppe på Norrvalla IP. Dansken, vad heter han?
Mini-Ronaldo.
Ja, Ronaldinho, mini-Ronaldinho. Det finns en YouTube-fil på honom och han trixar lite med bollen. Han är ju sjukt duktig.
Jakobsen.
Ja. Yeah. Mm. Till och med Bjarke vet här
vem mini-Ronaldinho är.
Ja. Precis.
Det blev ju 8-0 i matchen. Alltså, yeah. Inte för att ta prestationen från någon i Helsingborg, men Falkenbergs U21 kan ju absolut inte vara en av de bästa i serien direkt.
Nej, det är lite som jag funderade på när jag satt där, för jag var på andra sidan där avbytarbåsen och såg att Henke Larsson, han satt ju i avbytarbåset. På det avståndet kunde jag nog se krokodiltår som fälldes, så han måste ju ha varit ledsen att se Falkenbergs utkänning. Det var bedrövligt. Samtidigt så gjorde kanske HF dem sen. Eller då provspelarna får vi säga, för... Det var de som utmärkte sig mest, tycker jag.
Jag tänkte komma in på provspelarna först. Anton Kinnander har ju inte riktigt fått chansen ännu i A-laget, men kliver in och gör ett hattrick i den här matchen mot Falkenberg. Mm. Är det inte dags att man tar tillvara på alla de målen han gör i U21?
Så, vi har ju varit rörande överens om under ett par års tid, eller hur?
Ja, absolut. Alltså,
Alltså en av de största talangerna jag någonsin har sett. Ska jag
säga. Ja, anfallare kanske.
Anfallare,
det är viktigt att poängtera.
Ja. Frågan är om han förvaltar talangen så att säga tillräckligt eller han.
Men nu ser ju Roa han på träningar varje dag. Det gör ju förvisso inte vi, men det jag har sett i matcher så... Robin Simovic borde ju inte vara så svår att peta i förhållandevis till hur mycket Anton får ut på lite
spel. Det är ju den grejen, och det har ju Roa sagt, att det är ju träningarna som avgör vem som ska spela. Det är inte föregående match som avgör vem som ska spela. Det har han ju klart deklarerat tidigare. Och det är väl bara för Anton att hota upp sig lite på träningarna, för då är han given i startelvan.
Fast i sådana diskussioner, jag vet inte, det faller ju ofta fram och tillbaka. Man hör ju också... Alltså, riktiga mästartränare, om man får lov att använda det uttrycket, som ofta pratar om att Vissa spelare är ju bättre på match än vad de är på träning. Är inte det liksom, det är ju också en form av kommunikation att tränaren lär känna spelarna och vet vad man får.
Absolut, jag menar, jag kan ju bara min korta karriär när jag spelade, jag tränade väldigt sällan, men jag spelade varenda jävla match. Nej, inte alla, men ofta i alla fall. Ja. Så visst handlar det om att tränaren ska känna spelarna.
Men för att göra en lång historia kort här och ändå knyta ihop säcken när det gäller Anton Kinnander, så tror jag att alla riddarna runt det runda bordet här är överens om att han faktiskt borde få chansen från start lite efter sommaruppehållet.
Mer än en match, för alltså en match kan ju inte avgöra en grej, utan, för det kan vara så många parametrar, den matchen med motståndare etc, etc. Men under 2-3 matcher.
Men vad är alternativ? De två alternativen där är, det är att man spelar Alvaro Santos som nästan borde kännas längst ifrån. Från att vara en startspelare. Sen kan jag älskar Alvaro som individ och person och så, men om vi pratar startspelare så känns väl han längst ifrån av de tre. Det andra alternativet är förstås att fortsätta med Simovic som inte riktigt går att känna igen. Han känns ganska så orörlig och inte alls
självförtroende. Hur trygg han är med spelsystemet. Alltså det verkar, han verkar lite vilsen.
Självförtroendet verkar inte riktigt vara i
harmoni. Nej, det är klart att det spelar ju också in totalt. Så är det ju.
Ett sista alternativ som många glömmer bort är ju faktiskt att göra som man gjorde i Holland och använda Smarrason som anfallare. Det gjorde man under matcher på vårsäsongen, och jag menar, Smarrason producerade ju mer i den på 10 minuter som anfallaren vad Robin Simovic gjorde på hela våren. Så att, det är väl kanske ett alternativ också.
Men sen hade det varit rätt kul att se Smarrason bakom Kinnander och mata lite.
Lägg in de här bollen.
Ja, så alltså, Kinnander har ju med det här strike of grejen. Han är ju inte alltså den som håller i bollen och utan han är mer framme.
Simovic är mer en taget spelare.
Ja, precis. Men det...
Och Anton Kinnander är mer en boxspelare.
Ja, striker. Gammal, hederlig engelsk striker.
Vi får väl helt enkelt se. Roa väljer att formera laget nästa söndag. Men,
yeah.
Men jag hade ju inte gråtit blod i alla fall. Men jag hade sett Anton Kinnander från start med TIF i Göteborg. Jag tycker att han är helt klart värd den chansen.
Ja, och sen samtidigt så skulle jag vilja, när vi nu var inne på den här U21-matchen. Alltså nu tyckte jag HF ska vara jävligt snabba där och knyta till sig den här danskan från PSV. Han hade varit jävligt intressant att se till en halvtimme spel i alla fall. Direkt i helt luften. Fast det lär aldrig hända.
Samtidigt så har vi jäkligt bra spelare i truppen som inte får lov att spela. Jag menar, Emma Boateng, nu har han haft lite otur med skador och lite återfall och allt vad det kallas. Men, eller återfall i rehabiliteringen. Men om inte de får spela så känns det nästan meningslöst att hit fler tekniska briljanta spelare om de bara ska sitta vid sidan och...
Alltså fördelen som han Jakobsson hade om man jämför nu här med Boateng, det var ju att han var ju explosiv på ett helt annat vis. Han var ju explosiv med bollen. Det var ju inte bara så att han kastade den framför sig så sprang han snabbt. Han gjorde ju bort sina motståndare. Du hann ju inte se det ju. Du saknade den här stora bildskärmen som han och se repriserna när han trixade med dem. Så att, ja.
Där var ju några spelare till i IFK Uddevalla, yeah, Sexpo Andreasson var väl också, gjorde två mål och låg bakom straffen som Lindström satte.
Starkenberg som back.
Motala smittback.
Ja, jag tyckte det var stabil, trygg.
Han har ju en bra tränare också som vi faktiskt haft förmånen att träffa för några veckor.
Ja, det var en karismatisk människa.
Lennart Kral Andersen.
Definitivt.
Fantastiskt. En sån människa som om 10 år när man sitter och pratar om vilka har gett ett intryck på dig så kommer ju Kral definitivt komma upp som ett av de 10 namnen kanske.
Ja, absolut. Absolut. I tränardelen i alla fall.
För Starkenberg har ju varit i en elitklubb tidigare men har ju gått den långa vägen nu genom Division 2 och de Motala kom upp som nykomlingar Division 1 och nu har han gjort bra ifrån sig där också.
Han var inte bara lik Kalle Johansson till utseendet utan även till spelsättet faktiskt.
Väldigt lugn och trygg.
Gjorde inte liksom några konstigheter utan spelade enkelt.
Den enda som inte gjorde något riktigt avtryck var väl amerikanen, Ariel Lasseter.
Jag är inte imponerad i alla fall. Jag hade förväntat mig mycket mer utav han. Och det är ju inte första gången HF ser han heller. Det är inte första gången han spelar så att säga. Så att, jag väntade mig mer. Han är lite tunn och lite klen och lite så här valpig fortfarande. Men han är ju inte så gammal, jag är för gammal.
Men nu har man ändå tagit ner några spelare från Division 1 och det visar ju att redan nu att avkastningen med satsningen här på Kian Karam som scout för Division 1 Bär frukt kanske.
Ja, det är klockrent val utav scouting kan jag tycka. Vi kan strunta de här Argentinaspåren och Afrikaspåren och sånt här. För att det finns så mycket talang inom svensk fotboll att du behöver inte åka längre än Halmia, Lund. Alltså sådär vidare. Det finns folk. Billigare blir det också.
Men nu när man lyft lite och spelar från Division 1. Följdfrågan är ju att finns det någon som man har missat när man ändå har valt att ta in så många spelare som
jag
man
vet
har.
Att du brinner för ett par stycken. Så. Varsågod, vilka har vi missat?
Släpper du in mig i matchen imorgon?
Nu släpper jag in dig i matchen, varsågod.
Helt överlycklig. Ja. Jag tycker att man har missat William Kendall i Kviding. Man har bjudit ner hans lagkamrat Jesper Jörnvik som visserligen är anfallare och det indikerade väl kanske att man söker efter en anfallare, men Kendall är en fantastisk talang som skulle kunna gå in och...
På vilken position?
Han är central mittfältare.
Han behöver vi fler centrala mittfältare?
Alltså, när man har sett William Kendall så säger man ja. Så mycket kan jag säga. Och jag tycker det är lite konstigt att han inte var med i landslaget förra året i VM faktiskt. Men jag tror att det har blivit en liten prestige där med akademierna. Eftersom att alla spelare utom en som tillhörde Chelsea ingick i en akademiklubb. Men nu kommer även de bli akademiklubb uppe i Kviding, så då kommer väl han också med. Men William Kendall, definitivt en riktig bolltrollare som jag vet att Kalle Björklund såg i Måndagens Stjärna förra året. Där William Kendall blev Måndagens Stjärna för Söderlaget och fick erhålla ett pris. En annan spelare som jag tycker att man har missat är Lunds vänstermittfältare Tobias Lewicki. Som enligt Nisse Larsson en gång sa i katakomberna, han kan dribbla bort två gubbar i en telefonkiosk. Och det är väl lite det som påminner om han. Och han har en liknande spelstil som David Ackham har. Att skillnaden mellan han och andra på den positionen är att han gör allting i fart. Jag har också sett den här mini Ronaldo. Jag kunde inte vara på U21, men jag har sett
din
jag har sett hans YouTube-film och jag måste ändå säga för alla YouTube-filmälskare där ute att göra konster med en fotboll när du står stilla och inte har en motståndare mot dig, det är ingen konst. Men att göra det i en fotbollsmatch mot två, tre försvarare och göra det i full fart, det är skillnaden.
Definitivt, och det tror jag de flesta är medvetna om inom fotbollsvärlden också. Så att,
jag tror, jag skulle vilja säga att den spelartypen som Tobias Lewicki är, det kommer en sån spelare vart femte år.
Jag kan ju intyga att han är duktig. Jag har ju sett han, vad är det, ett par gånger här nu på Klostergården. Absolut. Det finns potential i här. Sen var det väl någonting annat än just fotbollsdelen som inte var riktigt hyrna där. Men...
Det har ju varit så förut, men förhoppningsvis har ju tiden i både Limhamn Bunkerflo och nu senast Lund utvecklat honom.
Vi passar ju faktiskt på nu när vi ändå spelar in det här, va? Så vi ska gå ut och titta på matchen.
Vi går ut och scoutar han och sen så lägger vi ett mejl till Jesper då såklart. Men vi går väl vidare, för du hade ju äran att säga akademilaget får storstryk tyvärr inför en ganska så stor publik på Olympia.
Ja, det var faktiskt, nu är ju gratis entré naturligtvis. Och,
men vi över 400
är, över 400
det är
personer.
Respekt.
Det var bra. Det lät faktiskt ibland när de applåderade och sånt också. Så att, ja, det var. Jag skulle vilja säga att den matchen var väl ingen höjdare ur HIF Akademi synpunkt faktiskt.
HIF, hur känns de som ett topplag? HIF Akademi.
Ja, det var lite därför jag var där. Alltså, om vi säger ur jobbperspektivet också faktiskt. Och eventuellt Division 1 då nästa år, men
för Torn är ju topplag. De slåss ju med Eskils minne han säger sig,
Torn var bättre, så kan man säga. Åtminstone i första halvlek. Och det är det som är märkligt. HIF fick en utvisad och ändå så är matchen, visst, då taggar ju Torn ner lite också eftersom de leder med 3-0, men
för jag är lite partisk här, även om jag är HIF, så kommer jag från Lund och jobbar även med Division 1 precis som du, va? Och det är ju klart att ett Lunda derby mellan Torn och Lunds BK, och det hade ju gått som ett
högt ögonstånd. Jag hade ju faktiskt hellre sett HIF Akademi i Division 1. Men det lär inte hända till Leo i alla fall. Nej. Det är jag väldigt tveksam. Nu var det en hel del som var skadad också i truppen och borta. Så det, men sånt får man ju ett lag räkna med. Man ska slå sig toppen.
Men som Helsingborg, jag menar, du bor ju stänkast från Eskils minne. Vem tror du drar det längsta strået
i höst? Jag spelade en gång i Högaborg. Jag vet inte om den här rivaliteten fortfarande finns kvar, men den fanns där då i alla fall.
Men om du tippar utgången av HIF Akademi, vem tror du kommer vara starkast i slutändan? Tror du det är Eskils minne eller Torn som vi får ta emot i Division 1 nästa?
Svår fråga. Kom tillbaka om en vecka eller två. Torn var duktiga, så ska vi säga. Alltså de kändes, jag har sett några Division 1-matcher och de kändes Division 1 många gånger faktiskt i det. Mm. Absolut. Så det kan nog bli giftigt.
Då tackar vi väl för dina matchanalyser här. Och
jag skulle bara säga det bestående menet i menet efter den matchen, det var ju den här killen. Det är Mattias i Torn.
Mattias Andersson, gamla boyspelare.
Ja, precis. Som,
den här rivaliteten mellan Helsingborg och Landskrona tycks inte ha gått ur i alla fall.
Det befarades att han hade brutit foten. Nu var det inte så väl, fick jag höra. Eller så illa, ska jag säga. fick jag höra idag.
Det var en ledbandsskada.
Ja. Men, så det är bra, det är positivt att han klarar sig att gå vidare. Så kan han inte borta så länge då.
Silly season, det knackar på rutan här. Det är några veckor kvar till fönstret öppnar. Först och främst provspelarna, av dem att döma, vilka är det någon av dem som blir ansatt att klubben borde knyta till sig?
Jag är en på varje position, som jag sa innan. Jakobsson, du har han Andreasson och Starkenberg.
Och tagit en i varje lagdel?
En i varje lagdel, japp. Det. Men vad heter här, Andreasen var ju även en offensivlagd spelare, så han kan man nog utnyttja. Han spelar nog forward ett tag också.
Han är väl forward?
Ja. Men han känns väl mer som en mittfältare i grunden. Men,
för vi kommer ju mest troligt tappa spelare vi redan har verkat innan. Sadiko har vi konstaterat att han och Abbe Kalili mest troligt eventuellt. Det är väl inga andra i nuvarande truppen. Akka med ständiga floreringar, men han har ett ganska så långt kontrakt, så nog är man smart nog att inte släppa han för några korvören. Rent ut sagt.
Då hoppas jag väl att vi tar mer än 5 miljoner för Akram i alla fall. Jag vet, jag sa vid något tillfälle i fjol, tror jag, när jag såg han första gången eller någonting där förfjol, att det är en 40 miljoner spelare, och det borde vi fan kunna få i princip. Förhoppningsvis, nu ska vi inte vara såna, men förhoppningsvis blir han ju såld redan nu. Får klubben in 30-40 miljoner nu, så hade det ju varit kanon. Vi kan släppa lite på de ekonomiska bekymmerna och börja slappna av lite och få lite mer positivt. Det negativa är ju naturligtvis att bli av med en världsspelare, för det kan han ju bli. Så är det.
Men fler spelare lär väl inte lämna? Det skulle väl vara om någon av de yngre, Elias Andersson, Gustav Jarl eller så, skulle bli utlånade kanske. Men i övrigt så tror jag att truppen kommer att vara intakt. Men det är väl snarare att man kanske fyller på med någon under sommaren.
Nu har vi ändå som sagt att tappa Kalilet. Och
fast han har inte varit med på hela våren. Så det känns ju inte riktigt som, den hade man väl ändå budgeterat någonstans. Att
ja, det är väl lite som jag kan tycka det, folk har sett fram emot när han skulle komma tillbaka. Det är bara för att vi har haft en dålig vår, ja. Men alltså, han är inte säkert att han har varit den räddaren bara för att han gjorde 8 mål i fjol. Alltså, det är ju svårbedömt. Jag tycker vi har överskattat han lite kanske. Eller höjt han lite mer till sjöarna. Men det är ju behovet av en anfallare, så är det.
Har vi ett behov av att ta in en anfallare?
Svar ja.
Robin Simovic håller inte?
Nej.
Jordan Larsson, fyller han någon position där?
Jag tror inte han kommer in i år. Även om han tillhör A-truppen i år, så kommer han inte få mer än 5 minuter här och där. Jag tror inte han tillför någonting direkt.
Jag vet inte riktigt vilken position man vill använda han på heller. Och så länge man spelar med bara en anfallare, så känns det väl inte. Om det är där man vill använda han, så känns han kanske inte som den spelaren.
Han har inte gått så jättebra för han i Högaborg i år.
Nej, alltså, han kanske behöver en ny miljö då.
Så är det.
Ligger han före eller ligger han efter Santos i kön till startspelare?
Ja, där ligger han ju faktiskt efter, skulle jag vilja säga. Alltså, det är Santos kommer undan med mycket.
Så alltså, det där är ju en smart grej för det första, att det är klart att vi ska värva Henke Larssons grabb. Alltså bara en sån grej. Visst är det en PR-grej. Sen är att han är duktig. Absolut, det är ju bonusen i det hela kan jag tycka. Men det är ju ingen spelare i år, det är ingen spelare nästa år heller, utan det är ju en som är på
upcoming star.
Ja, precis.
Men vi behöver förstärka i alla fall. Vi behöver gärna ha in en anfallare som kanske kan göra en 8-10 mål i höst. Vi kommer ju aldrig ha råd att låna Nikola Djuric, det kan vi vara eniga om. Men finns det några...
Nu vet vi inte var Rasmus är på väg någonstans. Om han ska fortsätta i Ålborg eller han ska någon annanstans.
Alltså, Rasmus verkar ju tro att han är större än sig själv ibland.
Nej, det ska vi inte säga. Så kan vi få låna han under ett halvårs tid här nu, så tror jag både för han och för HF för att du tjänar på det.
Är vi inte lite trötta på att låna in spelare? Anfallare speciellt som jag
frågan är vad vi har råd till.
Ja,
alltså... det är ju också en aspekt som man måste ha med. Vi har inte råd att skriva, alltså vi har inte råd att ta in en bossman, för då vill han, jag menar kolla Daniel Nordmark, han sitter och tickar av sin sign-on bonus. Det är ju klart att det har vi inte råd att ge i nuläget, och vi har inte råd med några höga löner heller. Kan man låna en spelare så kanske den andra klubben
alltså
kan
ta visst. Låna in en etablerad spelare är lite pinka byxorna syndromet, alltså vi... Du klarar ju det ett halvår, men sen kostar det ju för mycket. Men att plocka in någon som är lite mer eller mindre etablerad för att kunna ta en startplats, jag är tveksam.
Jag har lobbat lite för ett namn här med dig i morgon. Att det finns ju en lång anfallare som till mångt och mycket påminner om Simovic, men som har en bländande teknik och ett bättre målsnitt.
Vi är ju inte riktigt ens om hans kapacitet i allsvenskan, så kan vi säga.
Han har inte gjort bort sen när han har fått hoppa in för Häcken, så mycket man säger.
Du kan få berätta vem vi pratar om.
Den vi pratar om är förstås Alexander Jeremejeff, som gjorde stor succé med Kviding i Division 1 förra året.
Han har inte fått spela speciellt mycket.
Det har han absolut inte, men han å andra sidan så har han ju ett par spelare där, bland annat El Kabir som han måste peta, och där är han inte ännu efter en säsong i Allsvenskan.
Och frågan är om HF ska låna från Häcken.
Varför inte?
Som är en av Sveriges mest attraktiva klubbar så ska vi väl kanske inte gå och låna och spela från Häcken.
Om vi pratar lån så kan det vara en win-win situation. Men
så gör vi här bra och Häcken för pengarna.
Eller så köper vi den.
Ja, precis. Så det har vi kanske inte råd med.
Det vet vi inte.
Icke-etablerad spelare.
Det kan vara en...
Nej.
De kanske behöver en mittback eller en centralt.
Ja, precis.
Ja. Vi får väl helt enkelt avvakta och se, men vi lär väl återkomma med en podd och diskutera silly season, för att det är ju som alltid ett hett ämne.
Och till nästa podd så vill jag säga att vi har varvat den här dansken Jakobsson.
Mini Ronaldinho.
Ja, jag är imponerad. Du har ändå sett en jävla massa fotboll i mina dagar, så jag är imponerad definitivt.
Och jag vill säga att man bjuder in Tobias Levicki och William Kendall. Sen är jag nöjd alltså.
Vi får väl lobba för bägge grejerna, så får vi se vad som händer.
Absolut.
Yes.
Vi väljer att knyta ihop säcken och tacka alla som lyssnar. Samtidigt så vill vi slå ett extra slag för kärnans kärntåg till Göteborg nästa helg. Gå in på kärnans hemsida och läs om all information om det. De har tillsammans med Skånetrafiken fått loss ett tåg som kommer gå till bortamatchen med IFK i Göteborg. Och för ett helt fantastiskt pris kan man få lov att ta del av denna festen. Missa inte det. Tack för idag. Så har vi.
Hej då.